With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du lyssnar på Britta och Parisa. Fortfarande här i den öppna feeden.
Det är vi! Och den här veckan berättar jag om mitt kommande äventyr på Oscarsgalan. Jag är utflugen till Los Angeles igen. Och Britta ger mig uppdrag, kan man säga. Mm. Jag ska fråga på röda mattan.
Det blir kul.
Och vilka filmer vi ska fokusera på.
Absolut. Och sen så kommer vi ägna lite tid att prata om en tv-serie som vi kan tycka lite olika om.
Det blir kul
att se. Ja, det blir kul att se om det blir skilsmässa mellan dig och mig, åsiktsmässigt. Och så har vi ju såklart firat, eller ska vi säga firat, 8 mars. Säger vi tack, säger vi förlåt. Vi går igenom lite känslor och tankar kring det.
Och såklart där i den uppmärksammade snippdomen och det som pågår i Iran med gasattacker mot flickor. Och så har jag sett Chris Rocks, då äntligen kom den, hans hämnd mot Will Smith efter käftsmällen, ska man säga så. Jag har sett den specialen och har lite saker jag behöver vädra med dig, Britta, om den.
Varmt välkomna! Du har satt det lite skönt. Berätta vad som händer i din kropp.
Nej, men kompistryck,
ja,
har hänt min rygg. Ja. Alltså ett regelrätt tryck också.
Mm. Alltså ett grupptryck, fast av en person. Mm.
Och så tryck på ryggkotor.
Ja.
Så att det är liksom tryck i dubbel betydning.
Och det var inte att personen gjorde det med sin kropp, utan genom att pressa dig att bära en grej.
Kanske lite.
Ja.
Men apropå det här, idag är det tisdag. Är det. Mm. Och imorgon onsdag, då sätter jag mig på ett 11 timmars flyg. Klimatkompenserat, ingen aning. Och åker till Los Angeles för att i en vecka vara på plats. Och nu den här söndagen, för det är ju fredag när det här släpps. Så sänder vi, jag och Per Landström, Oscarsgalan på TV4.
Gud vad kul för er. Och jag känner efter i min kropp. Jag är inte avundsjuk på något sätt.
Vet ju det att vi har ju 4 svenska nomineringar. Det är 3 till Rubens Triangle of Sadness. Inklusive bästa film och bästa regi.
Det är så jävla stört. Och är det första gången någon är nominerad, inte bara för då bästa utländska, utan att det är bästa film?
Nej.
Punkt.
Men ingen svensk har vunnit bästa film.
Okej.
Okay. Ska jag få, jag tänkte bara säga att ni minns säkert hur det var sist. Såg du någonting av vår... min och Pers insats, om man ska säga det ordet.
Jo, tack.
I fjol.
Ja, det gjorde jag.
Hur kändes det?
Ja, alltså, du vet att jag är världens sämsta minne, så jag kommer inte kunna... Mm. Jessica Chastain var god.
Serena Williams.
Ja, gänget. Till exempel.
Kevin Costner. Nej, men levererade ju med namnen. Mm. Jag vet inte om det var vår gränslösa stil. Så
lite.
Fick de vara så här, de här svenskarna verkar...
Ja, de är på gång.
Men i år så kommer jag alltså vara ensam. Mm. På röda mattan, men ständigt i sändning.
Per kommer sitta i en studio i Sverige.
Ja, så det är inte en sån så här överlämna över till dig, utan det är att vi nästan hela tiden surrar mot varandra.
Kul.
Ja, jag är jätteglad att vi har kommit fram till en bra modell. Så man lite ibland slipper det här extrema larmet som det är på röda mattan.
Alltså du menar att för tittarna att titta så här nonstop på röda mattan, halloj.
Att det skriks från fotografer, från alla möjliga. Och för att Per och jag har så fruktansvärt kul ihop, helt ärligt. Och det är ett speciellt år då med att man är där som svensk ett sånt här år. Att man liksom tar rygg på att någon annan har gjort succé. Det är väldigt speciell stämning egentligen.
Just det.
Och så här, Rihanna ska uppträda på själva galan. Kanske fladdra förbi någon kreation. Kanske en bebis, som accessoar, som vanligt.
Oj, oj, oj. Och en kakblockad man.
Apropå sist. Men så vi börjar sända på söndag kväll 22, antar jag. Och håller på till morgon. Och sen finns som alltid en så här behändigt klippt version för er dagen efter. Bara sitta och mysa sig igenom. Helst samma dag, men det är som ni vill. Och så kommer jag satsa lite på att göra olika klipp. Där jag liksom har frågat så här 8 personer samma sak. Och så klipper man ihop svaren.
Alltså typ att du gör en enkät på röda mattan?
Ja. Och jag vill liksom brainstorma de frågorna med dig.
Okej. Okay. Men vill du att de ska vara, hur i seriositetnivå?
Blanda!
Vad är ditt bästa med Sverige? Alltså svenskar älskar att höra Sverige speglat i utlänningars och inte minst Hollywood-kändisars ögon.
Och i år särskilt motiverat, ja. Tycker jag på riktigt. Ja. Vad tror du? Vad sa du nu?
Vad är ditt bästa med Sverige?
Allmänt bara. För det finns några sådana varianter redan. Typ, vilken tv-serie skulle du vilja gästa?
I love that show.
The Crown, House of the Dragon.
Your Honor.
Då kan man säga, vilken svensk film önskar du att du hade varit med i?
Ja.
Är den bra?
Ja.
Skriv jag ner. Har du något mer?
Vilken? Men är det inte kul? Ja, men, ska det vara på Sverige-temat eller?
Inte bara.
Nu brainstormar vi. Ja. Okej. Vad är din fördom om Sverige?
Ja. Alltså så här, du har sett Sverige genom Ruben Östlunds filmer.
Ja,
vad har det gett dig för bild av Sverige?
Ja,
roligt.
Ja. Det vore också kul att beröra det här med att alltså både Sverige och USA liksom har tagit steg tillbaka vad gäller kvinnors rättigheter.
Hur menar du då?
Men frågan är hur du får in det på ett kul... Alltså det beror ju på vem du står och tjötar med. Liksom.
Jamie Lee Curtis har levererat varenda rolig. Alltså hon har varit så rolig den här galasäsongen. Och för att ni ska förstå varför hon ens är med där, det är ju på grund av en av mina favoritfilmer senaste 10 åren.
Everything Everywhere All At Once.
Vilken sinnessjuk insats.
Ja, det var faktiskt det. Jag har ju sett den. Nej! Även om jag berättar.
Infinite Multiverse. There is no way I am the Evelyn you are looking for. Every rejection, every disappointment has led you here. To this moment.
Topplista i nomineringsantal.
Ja.
Så kan vi kanske komma på fler såna här enkätfrågor.
Gud vad bra.
11 nomineringar.
Ja.
Det är Daniel Brothers fucking... sci-fi, multivers, livsbeslut, vägvalfilm med Michelle Yeoh, Everything Everywhere All At Once, som ni ser innan söndag. Nej, ni kommer inte göra det, men jag skulle bli glad.
Ja.
Ja. 9 nomineringar på andra plats. Delad roll mellan Banshees of Inisherin, som jag älskar,
just
med
det.
Colin Farrell, gjord av Martin McDonagh, som för den här podden är mest känd som Phoebe Waller-Bridge's pojkvän.
Mm-hmm.
Men för alla andra, men han är en otroligt hyllad film, alltså manusförfattare och regissör.
Jag är lite besviken, jag trodde hon var Leb.
Ja, hon kanske kör lite allt jag vet inte. Och han gjorde den här Three Billboards med Frances McDormand, som just var det. Hennes dotter har blivit våldtagen och mördad och hon söker svar. Otrolig film. Delad nomineringsplats då, 9 stycken, även till All Quiet on the Western Front. Den klassiken omgjord till film igen.
På västfronten intet nytt.
Ja! Och den finns på Netflix och var oväntat stilistiskt skarp.
Är det
och
sant?
Verkligen.
Vad har vi för stjärnor i den då? Jag måste tänka frågor här.
Inga såna, de pratar ju tyska rakt igenom. Så det är tyvärr ingen sån stämning. Men den
du får inte skämta om krig med tyskar.
Jag vet.
Det är it's a no-no. Kommer du ihåg, var du med på den middagen när Clara Svensson gjorde det? Förlåt, Doktorov.
Vet du vad jag ska säga nu? Mm. Ingenting har varit mer väntat än det du sa nu. Klara, vi älskar dig, men någonting är det.
Alltså, exakt.
Men som de säger i Fawlty Towers, don't mention the war.
Ja.
Ja. Och det är alltså första världskriget. Den vann stort på BAFTAs, vilket är brittiska Oscars. 7 priser, inklusive bästa film.
Oj, 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 oj.
Så det är en contender. Vidare på contenders. 8 nomineringar. Elvis. Är du minsta lilla intresserad?
Nej, men jag har koll på huvudrollsinnehavaren.
PGA.
För att han har kanske inte varit liksom helt chill med sig själv. Kan vi säga så? Nej, men han är ju... jag kommer inte... Kan inte du säga exakta detaljer?
Han heter Austin Butler. Mm. Och många på nätet har uppmärksammat slash hånat att han eventuellt...
glider in i Elvis karaktär. Mm.
Och om du är Daniel Day-Lewis och tillbringar 8 månader i karaktär, eventuellt okej. Okay. Inte ens han gör det.
Nej, men det var väl också en jättekonstig situation. Alltså att det var så här, han kanske förtjänade i hånet.
Kanske.
TBH. Ja.
Inte jättefascinerad. Den filmen finns att streama på HBO. Så den kan jag också ta en härlig titt
framför. Men vad sa du? 7 nomineringar?
8.
8 nomineringar.
Men det är väldigt många effektnomineringar. Maskokostym och så.
Jaha, okej. Okay.
7 nomineringar till Steven Spielbergs semi-självbiografiska The Fablemans.
Den vet jag ingenting om.
Nej. Jag såg den här om dagen med min vän Axel. Och den började med en film på Steven Spielberg.
En film i filmen?
Ett klipp började det med. Var på bio, som man ska vara. Och apropå just den saken så var det här Steven hade att säga. För han är ju liksom jag... en stark bioivrare, kämpar för att ha kvar biografen.
It's a love letter to my family, but it's also a love letter to the art of cinema. And it means the world to me that you came out to watch it on the big screen and in the communal atmosphere that only movie theaters can deliver. This is the most personal film.
Va? Vänta, han sa, han bara hej och välkommen till biografen. Mm. Och den går bara på biografer, alltså det klippet med honom, antar jag.
Mm.
Wow, alltså lite som flygvärdinnan så här, välkommen, utgångarna här och här. Han bara, nu befinner du dig i ett rum som är speciellt för mig. Mm. Jag gillar det.
Men är det också effektfullt för att bibehålla bions kraft?
Ja, det tror jag. Jag tror att de skulle ha sådana, alltså på samma sätt som Arlanda Express har den här, hej, jag heter Björn Borg, välkommen till min hemstad. När man kommer, du vet.
Ja, gör han det?
Ja, har du inte hört? Björn Ulvaeus, alla de där. Jag bara, olika Björn
jag
som hälsar välkommen.
Jag cyklar ju bara till Arlanda för att klimatkompensera. Så jag...
Exakt, för det gör du ju också på den turen. Jämfört med en Boeing,
i alla fall,
Airbus.
Så, okay, du menar att det förhöjer mervärde och sådär.
Men tänk om det skulle vara så här. Hej och välkommen till biografen. Här är liksom alla så här stora giganter som börjar med att hälsa välkommen. Mm. Det är en grej. De borde göra det innan varje sin film.
Men att det är ju personer som ska vara kopplade till den specifika filmen,
det
känns
ju
viktigt. Men jag såg det och tänkte, hur skulle man ytterligare kunna ta det här vidare så att det blir som ett speciellt, unikt mervärde i att så här, det här är en grej som du bara får här på bion. Mm. Utöver om någon poddare filmar det och sen spelar upp det i en podd som jag gjorde nu. Och då kanske det skulle vara att han ska bjuda på någon smyginfo. Eller så här, du på rad 4 under stol 5 har fått en present av mig.
Gud vad kul. Jag tänkte när du började säga så här, han kanske ska bjuda på, då tänkte jag ett snack. Och tänk om det är så här, att det kommer in en liksom en liten, inte vet jag, avokadomacka från Martin Scorsese.
Hur
eller
roligt. Ja. Det är fantastiskt. Men så jag tänkte det, hur kan man ta det vidare? Och det brukar ju vara så här biovärdar som bara, hej och välkomna, vilken kul film ni ska se. Mm. Någon person som verkligen inte tycker om att det är en del av den personens arbetsroll.
De älskar det sällan. Ibland då och då så är det någon stjärna som
jag
verkligen gillar det.
Jag applåderar alltid.
Jag
backar dem. Jag tycker det var ett spännande fenomen. Lite var det som jag tog med mig dock från filmen.
Det var det enda.
Nej, inte det enda. Märk att jag redan börjar revidera ifall jag träffar Spielberg.
Jag får han lyssna på den här podden.
Nej, men på söndag ses vi ju.
Mm.
Och i filmen så spelar till exempel Paul Dano, som vi älskar.
Paul Dano är ju en ganska kul person som är kanske en otippad stjärna, tycker jag ganska mycket.
Skurk i The Batman. Och i filmen There Will Be Blood och liknande.
Förlåt.
Och han spelar en... han är tyvärr väldigt mild genomgående. Men det är ju den rollen han har fått av Spielberg. Jag fattar, man tar den.
Mm-hmm.
Och mamman i en väldigt skavig roll, ibland något överspelande, spelade av Michelle Williams.
Mm-hmm.
Och det här ska då spegla i stort självbiografiskt Spielbergs egna liv.
Mm-hmm.
Och det är jättefint när det är lite så här att han med MacGyver-metoder lär sig filmskapande som ung kille. Alltså inga resurser.
Förlåt, Paul Dano är den som spelar Spielberg?
Nej,
eller?
Det är en ung kille bara.
Aha, okay. Mm.
De sekvenserna är ganska fina. Hur han får att se filmiskt ut. Att han är så lockad av det här. Han har en ingenjörspappa och en kreativ mamma som är gammal pianist. Hur de sakerna går ihop. Han har alltid varit väldigt så här, intresserad av lösningar. Det var det jag kommer minnas mest. Sen så är storyn alldeles för tunn för att få ha, göras, alltså få ha gjorts till film.
Mm-hmm. Så det någon är borde bara, ha dödat sina darlings här.
Det är bara för att det är Steven Spielberg. Och ja. Ska föreställa hans uppväxt om den här fick göras. Det var vår genomgående känsla efteråt.
Jag förstår.
Efter den på lilla listan har vi på, med 6 nomineringar, Tar. Och det är ju den här filmen med Cate Blanchett. Hon spelar Lydia Tar, en upphöjd kompositör, nej inte kompositör, dirigent med hårt G. Lydia Tar, och det här är något av en MeToo-kontrovers, den här filmen. Hon spelar alltså ett upphöjt kreativt geni som har fått att hållas i sin lilla krets. You wanna dance the mask, you must service the composer. You gotta sublimate yourself. Your ego and, yes, your identity. You must in fact stand in front of the public and God. And... Och det här är en helt påhittad karaktär.
Det.
Men det finns vissa tydligen verkliga personer som känner sig lite för utpekade.
Okej.
Okay. Spännande. Och då betyder det att Cate Blanchett kommer vara där på söndag.
Oj, oj, oj.
Och passera mig.
Her Royal
För det
Highness.
Minns ni ju att Maya Rudolph och Olivia Colman gjorde fjol. Och jag fick en vink. Och det är fan allt jag behöver.
Det är allt.
Och Tar är verkligen en film som jag tror vi kommer tycka om och prata om när det känns mer okej. Den har precis kommit till Sverige. Och det är en film som är absolut ganska krävande av en tittare. För att vara sån.
Mm-hmm.
Det är långa sekvenser. Det är väldigt mycket saker som ska förmedlas genom Cates då, kroppsspråk, ansiktsuttryck. Och vem annars skulle kunna göra det? Jag älskar ju sånt personligen. Man tror man har olika tålamod med sånt. Men det är spännande vad den säger om det egna ansvaret, makt och sexualitet när det här äntrar MeToo-träsk.
Utspelar den sig i modern tid? Mm. Eller? Ja.
I Berlin. Mm. Och Cate Blanchett spelar återigen en lesbisk kvinna.
Mm.
Och jag sitter och funderar på, det är sånt jag funderar på. Yeah. Vågar jag fråga henne om hur hon ser på att hon spelar lesbiska roller?
Spelar hon flera? Eller Galadriel?
Hon är
lesbisk.
Även känd för Carol.
Aha.
Som är en jätteviktig lesbisk film. Där spelar hon en straight kvinna. Men som ju upptäcker att hon egentligen är lesbisk. Så det kan man ju mer förståelse för. Men under det till så märker jag att det har frågats. Eller så här, hur ser hon på stödet från the gay community? Jag kan ju säga något som inte är lika stängt bara.
Bra.
Så jag går och ruvar på frågor till Cate Blanchett. Jag aldrig kommer få ställa.
Mm.
Och det här är också ett stort blockbusterår.
Mm.
Alltså det här är inte ett vanligt pandemiår på Oscar, som det kanske lite var i fjol. Utan det här är ett år när de här giganterna, kulturgiganterna, går upp mot Avatar, Way of Water, James Cameron, Wakanda Forever,
Wakanda,
och Top Gun Maverick.
Mm.
Hur konstigt. Och jättetacksamt, för det kanske betyder att ännu fler har sett några av filmerna.
Ja.
Och att det ska bli kul att se just de här karaktärerna. Jag var ju inte jätteimponerad av Wakanda Forever.
Nej.
Men desto ändå, men ändå upprymd och underhållen. Och glad för att den gjordes och finns. Kan man få ha de motsatta?
Det får man. Mm. Jag tänker också att de filmerna som du räknade upp nu är ju mer kanske så här blockbusters.
Ja. Det här var från topplistan bara.
Ja, men precis. Alltså, de behövs, om vi pratar om biografens överlevnad, då behöver man ju också strössla ut med såna här, eller strössla ut. Alltså man behöver ju såna där riktiga publikfriare som jag tänker att Avatar är. Mm. Alltså verkligen så här.
Sålde bäst förra året.
Mm, med risk för att låta som Harry Styles, a movie's movie. Eller vad var han sa?
Lägg in det här, det är så kul att håna honom. My favorite thing about the movie is like
it feels like a movie. Men det är ju en sån som man kanske verkligen ska se på bio.
spektakelfilm. Och på bästa film, de vi inte har nämnt här, en är Women Talking.
Jag vet ingenting, berätta. Vad är Women
Talking? Fruktansvärda liksom, sexuella övergrepp som har rymts i en halvvägs till sekt. Väldigt litet, stängt religiöst samhälle. Och därutöver har vi ju Triangle of Sadness. Ja, det är ju verkligen en kombination, och det har ju Ruben varit öppen med. Att han vill att den kommersiella filmen ska möta arthouse-filmen, den så konstnärliga europeiska. Att det liksom går från de här stora, explosiva, dramatiska scenerna till man strösslar stämning, dialog. Tycker du att den lyckas med det, den avvägningen?
Alltså menar du att den i sig, att det ska få plats i en och samma film? Ja, men ja. Det, alltså jag tycker så här, den är ju inte jättesvår. Mm. Nej, men det tycker jag inte.
Nej, men
alltså, den är ju inte jättesvår. Den är ju som en haha-film också, mycket. Inte så jättemycket så där svår och ångestladdad kanske som han tidigare har varit känd för. Men samtidigt så är det väl också... Alltså det är ju komplexa frågor, och det följer ju heller kanske inget typiskt så här klassiskt. Det är inte en klassisk komedi. Så.
Det är en bra fråga. Vem känner man mest för i Triangle of Sadness?
Ja, vem fan...
Det kanske blir så distanserat att man inte riktigt ömmar för någon som man gjorde. Alltså i The Square tyckte jag synd om nästan alla genomgående. Invandrarpojken, Klas Bang, Elisabeth Mas, alla som berördes av...
Jag skulle nog säga att... Nej, men det är ju det som är intressant också med Triangle of Sadness, om man vill... Som också tappar in på det som du nämnde nu om den här dirigentfilmen. Alltså just så här makt och alltså hur den typen av konstruktion... Jag tror att det är väl en så jätteklassisk grej för regissörer att utforska. Vad makten är och var den hamnar och hur det skiftet sker och hur snabbt det kan förändras och bla bla bla.
Men satiren gör att vi inte känner för någon.
Ja, lite. Och sen tycker jag också kanske att den har, alltså i vissa sammanhang kanske också blir liksom lite för animerad. Ja, exakt. Att satiren blir, det blir liksom karikatyr ansikten av svårare att se typ uttrycken då.
Eller intressant.
Sympati.
Nej, men jag kommer ju då agera ciceron till att få höra om alla årets olika debatter, kontroverser, vilka nomineringar borde ha funnits, vilka är skrällar att de finns. Och såklart så kommer det handla mycket om The Slap. Den är du bekant med.
Jo tack. Pratar vi om Will Smith nu eller?
Det blir bara sjukare ju längre tiden går.
Är
det att det där hände.
Nej men vänta nu. Är den fortfarande... eller liksom, kommer vi tänka på den i år? För att han är typ portad, eller?
Det var på Oscarsgalan.
Ja, det var det, ja.
Och att det var ju, nu är ju Jimmy Kimmel som kommer vara där. Och folk pratar ju om så här, hur sitter man med den? Jag hade ju en del uppgifter i knät inför Guldbaggen. Här är några saker jag kommer behöva adressera. Frågan är bara hur jag gör det. Och Jimmy Kimmel har ju också en sån lista. Och där högst upp är det, hur ska han göra en grej som fortfarande känns spännande av det här? Och vi kommer komma in på det här avsnittet. Jag såg ju Chris Rocks special.
Jaså?
Där han först nu, ett år senare, adresserar att han blev slagen på en av världens största direktsända evenemang. Nej, men det blir spännande, och ni behöver återigen inte ha sett alla eller ens någon av filmerna. Nej, för att snälla. Kolla på vår Oscarsändning.
Nej, men gud.
Tanken är,
det är klart,
att ni ska liksom underhållas längs vägen, att ni får veta lite mer av respektive film, kanske blir lite nyfikna. Ytterligare nämnvärda filmer är ju förstås The Whale, som jag antar att du har snappat upp någonting av.
Nej.
Det är Brendan Frasers stora comeback, säger man.
Oj.
Har döpt det till The Brendanissance.
Oj. Alltså Brendan Fraser, det känns ju... Jag tänker på Tarzan, är det rätt?
Okay, Jungle George tror jag att den heter.
Okej. Okay. Men, och hans... Alltså, förlåt, men inte bara comeback då, utan också kanske kliv in i finrummen. För han har gjort lite full kultur.
Det är så filmen The Whale av Darren Aronofsky.
Okay.
Som också tycker jag då gör en comeback i med den här filmen. Han gjorde den här horribla Mother med Jennifer Lawrence och Javier Bardem.
Mm-hmm.
Som var en katastrofalt uselt, utförd, ogenomtänkt överflödig film om typ mänskligheten och vår relation till Gud. Katastrof. Och i den här filmen så spelar Brendan Fraser en gravt, alltså sjukligt överviktig man.
Alltså typ måste ha hjälp att gå utomhus.
Kan knappt.
Ah.
Ja. Jag har inte sett den. Jag kommer se den på plats i LA. Apropå att jag redan ser saker på filmfilm på riktigt. Mm. Den har premiär nu i helgen dock i Sverige.
Mm.
Och det ska bli intressant att se. För att det jag har läst mig till att han fyller det här med så mycket mänsklighet och sympati.
Mm.
Som man ju tyvärr inte annars önskar feta människor. Och att det kommer handla om att han inser att hans tid är på väg att ta slut. Han är så sjuk.
Mm.
Och vill återknyta kontakten till sin dotter som han knappt har funnit. Han har knappt varit i hennes liv för att han skäms så mycket över sitt tillstånd.
Oh.
Ja, det känns som en väldigt drabbande stark film.
I need to know that she's gonna have a decent life where she cares about people and that she's gonna be okay. I need to know that I have done one thing right with my life.
Kul för Brendan Fraser känner man också. Det ska bli kul att se om jag kan förlåta Darren Aronofsky.
Darren Aronofsky som har gjort några bra filmer som bland annat där.
Black Swan till exempel.
Mm.
Och Ana de Armas känns väldigt pliktskyldigt nominerad för sin roll som Marilyn Monroe i Blonde. Utskälld, det kan jag prata om nästa vecka lite mer om ni vill. Men det kan man se på Netflix. Det ska bli intressant att se om det också blir ämne för lite skämt av Jimmy Kimmel på plats. Så ni hänger med på det och så återkopplar jag helt enkelt efter LA. Från LA, efter galan blir det ju.
Gud, det låter alltså, helt underbart kommer det vara.
Kanske lite.
Ja, lite. Jag har en liten annorlunda quiz till dig. Den heter... Och jag, vänta, kan vi ha quizmusik här?
Folk
kanske?
Folk har efterfrågat.
Hej, Paris Amiri. Välkommen till dagens quiz.
Tack.
Dagens quiz heter Varför älskar jag Fleischman is in trouble?
Nej, du, det är en bra fråga.
Du gör inte det, eller?
Såg du att någonting dog?
Ja, jag såg. Du dog rakt av. För jag hade nämligen tänkt att du skulle få pricka in några olika anledningar att jag älskar den.
Mm.
Ha? Vill du börja? Gissa första punkten.
Är det så quizen funkar?
Det är så.
Jag ska bara prata.
Du ska gissa. Nej, du ska inte bara prata, men du ska gissa. Har du sett den nummer 1?
Ja, absolut.
Så det är alltså en tv-serie som finns på Disney+. Plus.
Mm.
Ja, fast det är FX typ från början, jag vet inte. Disney Plus har köpt in den. Huvudroller.
Mm.
Claire Danes. Jesse
Eisenberg.
Eisenberg. Så. Vad ska vi säga om honom mer än Squid and the Whale?
Nej, men spelade Mark Zuckerberg i Social Network. Och alla hans roller är en version på det, är min åsikt. Och det var typ dela upp också om han den här serien.
Jaha, vad intressant. Jag har inte sett vad du har lagt upp. Men han är ju ganska bra på att spela så här lite awkward kille.
Mm.
Alltså,
entonig, monoton, märklig. Och sen också två favoriter. Lizzie Kaplan och Adam Brody.
Ja, där prickar du in en anledning. Lizzie Kaplan.
100%.
Ding, ding, ding. Älskar henne.
Älskar. Och hon är ju narrator, säger man så.
Ja, exakt.
This is a story about everything. It's about life. And marriage. And how young love can become old resentment. And money.
You can't get one of these for less than 10 grand.
And dissatisfaction.
I feel like I'm not alive.
You chose this!
And jealousy. Ambition, career.
I don't even have time to get a divorce.
Hon har rollen av, och det dröjer ett tag innan vi får se henne, men hon är liksom då berättarrösten i den här serien. De är kompisar sedan gammalt.
Men han simmade ut ur bild när han blev ihop med någon. Låter det bekant?
Oj, ja. Vill du berätta mer?
Nej, men så alla människor.
Ja,
ja.
Och då... Är det som att de av olika anledningar då återupptar kontakten? De är liksom ett kompisgäng då. Adam Brody, Jesse Eisenberg och... Eisenberg?
Mm.
Ja. Och Lizzie Kaplan. Lizzie Kaplan är ju känd för den stora massan. För som människan i Mean Girls, som är liksom, ja, the nerd herd, liksom det är inte gänget som Lindsay Lohan då vill vara med, men kanske de som är hennes egentliga vänner som hon lite grann ditchar när hon får vara med i tuffa gänget. Lizzie Kaplan är en som levererar väldigt mycket rol och liksom hårda, mycket one-liners som man kan skrika åt varann.
Och förtjänar allt alltid.
Men... ja, hon är underbar. Sen är hon också, alltså det jag älskar henne för är ju Party Down.
Ja.
Och har ni inte sett den serien, så går ni raka vägen och ser den just nu. Det är en underbar tv-serie om en cateringfirma i LA där de många då extra knäckar som skådisar. Alltså det är väl deras egentliga dröm. Det stora breaket är så nära under tiden så jobbar de med catering. Och den är helt otrolig. Den och måste
den,
ni se.
Och den kommer ju i ny säsong nu. I mars.
Va?
Jag tror det var därför du...
Vad säger du?
Va? Var inte det som var hela din...
Nej! Jo. Alltså, i mars, det är ju den här månaden.
Nej, men med favoriter som Megan Mullally. Och som ni älskar från Parks and Recreation och Severance, Adam Scott.
Ja, och han är ju med sen. Det är ju Lizzie Kaplans love interest. Men vadå, är Lizzie Kaplan med i den här också?
Det hoppas
jag. Åh, herregud. Ja, i alla fall, hon är med i Flash med Is in Trouble. Men okej, okay,
du... Hon är tydligen inte med i nya Party Down. Men den kommer i alla fall. Fortsätt, förlåt.
Gud, vad spännande. Ja, men tillbaka då till Fleischman in Trouble. Vill du försöka gissa någon fler anledning till att jag älskar den?
Den är ganska kreativt gjord. Det är så innovativ stil. Krass dialog.
Ja, den har ju... Jag kommer ge dig rätt för det där. Ding, ding, ding. Den har ju ett väldigt annorlunda tempo. Och jag skulle nästan kalla det lite allenskt. Kan vi säga så?
Mm.
Alltså det känns som att det är en tv-serie som älskar tv-serier. Och typ älskar dialog. Och det finns liksom en ton, det finns en puttrighet. Eller liksom ett lite så snackig stämning. Ibland väldigt så här rappt replikskifte, vassa kommentarer, ibland såna här liksom saker som bara sägs och så uppfattar man så här lite senare, typ oj vad krasst eller vad roligt sagt eller så, fast det liksom inte görs någon grej av det sen. Ja, väldigt så här, det känns som att det är också en serie som är väldigt kul för skådisarna att vara med i typ. Alltså jag tänker så här, fan vad roligt för dem att få göra det här.
Claire Danes och Jesse Eisenberg har varit gifta i 15 år.
Ja.
De har två barn ihop.
Ja.
De har skilt sig.
Ja.
Och han är nu ungkar och är helt chockad över att säga, oj, nu är jag eftertraktad.
Ja.
Vilket är där skon klämmer för Moa.
Mm.
Och de börjar hantera det varannan helg, varannan vecka, konflikter med sitt ex. Claire Danes är ganska hård mot honom. Han är säkert helt oduglig, så jag förstår henne.
Han jobbar som läkare, inte ett skitjobb, men det är också en grej mellan dem att hon har ett mycket finare jobb. Hon är i princip, alltså hon är en så här teateragent som då har liksom
cool breakat och tjänar pengar.
Ja, precis. Och också breakat en uppsättning eller och en skådis. Som, man fattar så här, det är magnituden av Hamilton.
Mm.
Det är de ganska noga med att så här måla upp. Så att hon är ju en sån fucking hot shot.
Mm.
Och det finns också statusmarkörer, ja, delvis barnens blick på det. Mm. Alltså så här, och i skilsmässan då, hur han tvingas bo i då en typ äcklig lägenhet i andras ögon. Det är en perfectly fine, det är en lägenhet på Upper West eller East Side, kommer inte ihåg.
60 000 i månaden.
Ja, men man bara, herregud, det är liksom ett jävla slott egentligen, men liksom i jämförelse
med det här ombonade.
Precis. Ja. Så att det finns liksom viss klassgrej, fast det är inte liksom mellan typ arbetarklassen och överklassen, utan det är liksom finare, mer finspel än så. En detalj i när han, där det börjar lite grann, att han så här nyvunna då ungkars status, att han blir tipsad om att gå in på apparna och bara, det bara vill liksom unfoldas en uppsjö av olika kvinnor som vill ligga med honom. Det är där finns en detalj jag gillar också.
Det är där det här blir total science fiction.
Vilket?
Att han skulle få välja att vraka på apparna.
Varför tror du inte det?
För att han inte har sexuellt kapital.
Du tycker att han inte är sexy?
Förlåt?
Nej, men jag tycker inte heller det. Men grejen är, vet du hur många... Alltså jag bara tänker så här, han är läkare. Han är typ inte våldsam, vad det verkar. Vem fan vet. Alltså jag tänker ändå att den här uppsjön av kvinnor säkert absolut finns där. Det jag gillar, detaljen som jag gillar, som känns ganska bra i det här sammanhanget, är att... Och det här kan vara så ett jävla... Speciellt att jag nämner det här, men det är ändå en grej. Hur kvinnorna ser ut. Mm. När de visar alla de här bilderna. Alltså det är som en uppsjö av kvinnor.
De integrerar alltså feeden, vad ja. Man ser i apparna, ja. Är ganska löpande i själva tv-seriesekvenserna. Ja. Jag tycker att det är alltså snyggt gjort, ja. Serien överlag. Alltså vinklar och filmat och sådär.
Ja.
Men vad tänkte de hur de ser ut? Att vissa ser någorlunda mer vanliga ut.
Eller hur? Alltså jag tänkte
men
så här,
de är aldrig med i handlingen. Utsnitt. De han ligger med är fortsatt sexiga.
Nej,
det är bara bilderna
bara.
Infällda som är...
Nej, jag tycker jag är så nöjd över att det inte är så här... Och sen går han och träffar så här en Scarlett Johansson typ på en dejt. Utan att det är så här, ja nu sa jag den sexigaste kvinnan jag kan tänka mig tydligen. Där var det, jag blev själv lite förvånad. Mm. Nej men att det inte är så här, det ser verkligen ut, det är normala kvinnor som finns där för honom. Och det är också hans liksom, de som han träffar, de som han dejtar, de som är så här sexiga. Han bara kollar den här sexiga bilden. Det är inte typ, alltså det var, jag gillade hur avvägningen ändå har varit där. Alltså, det är inte helt overkliga bilder av kvinnor.
Men jag noterade att de hade fällt in så här 3-4 bilder på någon som såg ut att så här, har kunnat kanske föda ett barn eller ser ut att liksom inte, du vet, ha en privat kock och PT som alla kända har.
Mm.
Vi ser ju tyvärr honom i sexscener.
Tyvärr.
Jag behöver inte det i mitt liv. Men man ser tyvärr honom i sexscener. Och ja, då är det mycket fokus på kvinnornas kroppar. Jag blev jätteirriterad. Stängd av. Men
annat
som jag reagerade på. Jag tycker han är felkastad, Jesse Eisenberg. Jag kan inte känna för att han skulle ha sexuellt kapital. Överhuvudtaget. För hans personlighet och utseende. Stämmer inte överens?
Men alltså har du... Alltså så här. Nu vill jag säga så här. För jag vet att jag tidigare i den här poddens historia har liksom gnällt över att jag tycker att någon inte är tillräckligt het för att jag ska jobba upp ett intresse och ens tro på, alltså så här, tro på att han typ kan få den här tjejen och så vidare.
Eller få en sån allmän massiv effekt från allmänheten.
Ja,
alltså, han kan absolut intressera enskilda tjejer. Han är säkert jättecharmig och underbar. Men det är bara att det var en sån överdriven dramatisk våg av kön i hans väg.
Jo, jag vet. Men så tror jag... Att det... Alltså,
att ha ett jobb och vara kille, att det räcker? Eller?
Nej, men att vara typ någorlunda normal. Alltså jag tror tjejer... Nej, men det här är mer typ kritik till tjejer.
Ja,
jag vet att jag har sagt
säkert.
Det här bara, om att... Det var någon som hade skrivit på internet att så här, tjejer är ihop med prospekt. Alltså vad det kan bli. Inte liksom vad det faktiskt är. Medan killar är mer så här... kanske lite mer krassa. Tjejer jobbar med potential. Och det tror jag...
Oerhört sagt.
Och sen vill jag bara säga att han är... Jag håller med dig. Jag tycker inte att de bygger... Alltså så här, varför blev Claire Danes kär i honom? Det har vi ingen aning om. Och det tycker jag är för slarvigt. Jag tycker, och det är en sak jag ofta stör mig på. Att så här, bygg upp lite. Ja, förklara för mig varför han är så fucking
het. De kan ju
het.
Inte alltid haft det så giftigt heller. Men boken som det här är baserat på är skriven av en kvinna. Så det är något av en satirisk blick på hur det måste vara för män i relationer och att bli singlar.
Mm.
Att hon kanske upplever det som att det är så lätt för män. Och därför är det här lite vinklat så. Jag lämnar utrymme för att det eventuellt kan vara så.
Men tror du inte att det är lätt för män?
Jag tror inte att det är den vågen av kön som vi ser i den här serien. Nej, men det är också en serie. Och nu för att komma till mitt klipp som jag har hållit uppe här. Jag tycker att Adam Brody, som spelar hans vän, hade kunnat vara rollen som Jesse Eisenberg ska fylla.
Ja, alltså han har vuxit med åren kan man säga. Jag var känd från The OC.
Vuxit, han behöver inte växa en sekund. Mitt livs kärlek.
Ja, det är det va?
Det är det.
Ja. Och att han heter Seth även här. Det är ju stört. Alltså, för det hette han ju i OC.
Ja, men, och att han, om han bara hade närmat sig lite hur han var liksom, i maner och sätt i OC. Lite nördigare, lite mer försynt och försiktig. Då hade han kunnat övertygas om någon som får en våg av kön mot sig som lite äldre än 25 och då kanske lite tryggare som nyskild. Och här spelar han hans coola kompis som dejtar sexiga tjejer. Och det sades en sak som jag blev chockad av hur sann den var från honom. Och det var i samtalet om att dejta yngre tjejer. Mm. Minns du det här? Mm. Det börjar med att den ena då, tönten, Jesse Eisenberg, skilda mannen, säger alltså, nej men jag är för obekväm, hon vill ju säkert skaffa barn och jag vill ju inte det, så jag vill inte stressa hennes tid. Han säger något sånt. Mm. Och sen så säger då Adam Brody som spelar en Seth även här, någonting som fick mig att
höra till.
My search interest from 21 to 28, that way the oldest woman I would get is 35. That's how you beat the system.
Stop it. Truthfully, I don't really like the younger women.
You don't?
No. I mean, hey, come on, you know, we're not that old, you know?
I don't think women our age are old. I just think the younger ones hate us less.
Have you thought that all the way through?
Am I wrong?
Am I wrong?
I don't know.
I'm just, you know, it makes a girl start to wonder how she might do on the produce market.
Det finns en del sådana one-liners.
Kan jag inte bara få landa i den först? Mm. Så det Adam Brody säger här i rollen som Seth, hans vän, är att jag dejtar yngre tjejer, det är så här jag går runt det här problematiken på apparna. Och det är inte för att så här, jag är så gammal eller de är så unga, utan för att yngre tjejer hatar oss män mindre. Mm.
Det är det som det tar oss honom från när han säger så här, ja, den äldsta jag får då är 35 för typ alla ljuger om sin ålder. Då hatar man honom. Men sen när han säger så här, jo men där då man bara fuck you. Men sen när han bara nej men det är bara för att de yngre hatar oss mindre. Då blir det som att det blir någon slags man bara ja. Då får Lizzie Kaplan svårt att säga typ håll käften du dum i huvudet, utan då blir det som också så här, hon bara well, du kanske
väldigt
har rätt.
Väldigt snyggt spelat när hon hajar till och han lutar sig fram och säger har jag fel? Och då är det att man också känner in vad det kan vara, för att faktumet att det han säger är att äldre kvinnor eller kvinnor som bara inte är 25 så kallat citattecken hatar män, det är ju på grund av bagage, erfarenheter, upplevelser. Det är ju för hur hans medmän har betett sig, tror du, i andra relationer. Kanske ljugit, kanske bedragit, kanske tagit någon för givet. Alltså bagage är ju tungt. Och det kan ju, det kan ju liksom löpa åt båda håll. Överlag så är kvinnor mer ansvarstagande i relationer. Det är som normerna ser ut. Och därför kanske det slår över så här. Jag tycker att det var oväntat sant. Och jag blev chockad av att det slog an någonting i mig.
Ja.
Här man, tror man att man har tänkt alla tankar?
Nej.
Hade man inte?
Ändå skönt. Det var din lifelong love interest Adam Brody som skulle leverera det.
Som borde ha spelat.
Ja. Det kan jag hålla
den
med om.
Den rollen Jesse Eisenberg spelar.
Kan hålla med om.
Och jag tror inte att jag ens kommer klara av att se klart den här serien. Men för att det är outhärligt. Mm.
Det tycker inte jag. Jag tycker att det är supermysigt.
Serien är jättebra, så 90%.
Här kommer någonting helt apropå som jag kommer att tänka på nu apropå den replikväxlingen. Det är en tweet som cirkulerade på internet som är så här: hurting men's feelings by saying what they did. Förlåt. Det är också det bästa jag någonsin har läst. Och det är det kanske som gör att vi hatar dem är vad jag vill komma till. Så här, du tycker att serien är outhärlig.
Nej, serien är till 90% jättebra. Jag tycker bara att det är jobbigt med liksom sexsekvenserna kring Jesse Eisenberg och att det är liksom lite överdrivet att det bara haglar tuttar och rumpor över honom. Alltså, det kan man tona ner lite.
Jag kanske har fattat Tinder helt och hållet fel. Jag bara, är det inte så folk håller på nu för tiden som är singlar? I don't know. Alltså som vill utsätta sig själva för det där.
Du känner en singel? Du tror att jag håller på så?
Nej, jag vet att
på Jesse Eisenberg.
Nej, jag vet att du inte håller på så. Men utifrån, jag känner också fler. Du är inte representant för alla. Jag tycker också att det verkar som att den typ kulturen är... Alltså, så här. Om jag och Kalle skulle skiljas nu och jag skulle bara gå ut så här på någon jävla app.
Då skulle Jesse Eisenberg
jag tror att jag skulle
ut.
Bli överväldigad av oj, det är så här vi gör nu. Det är väldigt så här, direkt det är så här, här har ett par tuttar, ska vi ses och knulla, typ så.
Jaha, nej men vänta nu. Som jag har det är inte det. Tuttarna jag reagerar på. Det är att de är till Jesse Eisenberg.
Ja, jag förstår det. Men jag menar, om det finns så pass mycket, någonting kommer rinna över och hamna på Jesse Eisenberg.
Okej.
Det är det jag menar. Men den overkliga grejen aside, jag tycker den här serien är alltså lite som att se en Woody Allen-film. Då måste du stå ut med Woody Allen. Alltså den här, man bara, varför ska du vara med i varenda fucking film? För det är egentligen, de är briljanta, det är härligt, det är dialogen så här. Men jag tål inte riktigt att titta på dig. Mm. Lite kanske samma känsla jag har nu. Jag hatar inte Jesse Eisenberg så mycket. Men jag håller med dig att det är så här, det är någonting med honom som är så här, som man har lite svårt för. Alltså han är inte klockren. Och jag tycker absolut, här kommer min alltså en riktigt stark kritik jag har. Mm. Och jag hoppas att det kommer förändras.
Jag hoppas det kommer fram till HBO.
Okej, jag har två stycken riktigt starka saker. Nummer ett, den lite mindre. Claire Danes borde ha bättre ungdomssmink. Alltså hon har typ bara en annan peruk. Man bara, nej, alltså hon, stylingen, allting är fel. Okay. Hur som helst, i ungdomsscenerna. Alla andra är toppen. Hon, man bara, vad hände? Det var som att hon så här inte typ orkade sitta med kostym tillräckligt länge för att de skulle naila det. Nummer två, det viktigaste. Lizzie Kaplan är absolut underanvänd. Ah, ska man säga
i
så?
I livet, i stort.
Nej, men hon är, alltså så här, ni har henne i den här serien. De har gett henne en jättestor roll i att vara narrativet. Ja. Alltså hon är bokstavligt talat narrativet. Det kretsar kring Jesse Eisenberg. Redan där man bara, fast varför inte presentera henne tidigare och göra henne till en mer av en roll? Hon är en otrolig komedien. Hon är rapp, hon är bitsk, hon är också så jävla bra på att spela. Alltså också fysiskt i liksom, du vet, minspel i hur hon her kroppen. Mm. Hon spelar liksom en morsa i Jersey. Hon har haft någon slags författardrömmar, fattar vi ganska tidigt. Eller hon har varit så här skribent, hon har varit med i någon antologi, släppt en bok. Nu är hon typ housewife i Jersey eller något. Mm. Jag bara gissar att det är Jersey.
Hon borde få fler roller överlag.
Nej, men hon borde få det, men framförallt när hon är här i den här serien.
Ja.
Ge henne mer utrymme.
Yes.
Alltså i, du vet, jag börjar undra ibland, har de klippt bort henne i den här scenen, för att det verkar så orimligt. Men typ. Så där har ni det. Men jag tycker absolut att den är sevärd. Det är väldigt många jag känner som så här, bara matat avsnitt på avsnitt. Jag och Kalle är typ så här, nej, nu måste vi gå och lägga oss. Nej. För att vi bara fortsätter kolla. Så att den är väldigt så här, och det ligger ju ett mysterium i den. Så att den är liksom både lite så här noir-känsla på det. Det kanske var överdrivet, men ni fattar. Det finns liksom ett mysterium. Och sen är det också, ibland är det Dr. House helt plötsligt. Och det är också så här, man bara, oh, nu tog den vändning. Ja, ah, Flight Man is in trouble.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det är kvinnodagen den här veckan. Det har varit när det här avsnittet släpps. Den 8 mars är som bekant den internationella kvinnodagen.
Mm.
Och just i år är det såklart extra plågsamt. I fjol så berättade Britta vad hennes mamma hade för perfekt svar på frågan vad hon ska göra på kvinnodagen. Vill du återge?
Ja, och hon sa att hon ska ladda inför kommande bataljer.
Det är hela tanken. Kolla av vad är status, hur illa är det ställt med kvinnors liv, rättvisa, säkerhet, trygghet, framtid, drömmar, allt.
Mm.
Och vad kan vi göra åt saken? Det är enda poängen. Sist så lanserade du tack på kvinnodagen.
Mm.
Och du tackade olika kvinnor som är framkant för att driva på utvecklingen, påminna om saker som är skeva.
Och i också i min närhet. Ja. Alltså folk som gör det typ lättare dig att stå ut.
Och i år kanske vi ska säga förlåt på kvinnodagen. FN-chefen gick i veckan ut med att det är 300 år till tänkbar jämställdhet. Framsteg som tog decennier att åstadkomma försvinner framför våra ögon. Guterres, alltså chefen Guterres, nämnde särskilt Afghanistan där flickor och kvinnor raderats från det offentliga livet. Han sa också att kvinnors reproduktiva rättigheter hotas på flera ställen och att flickor riskerar kidnappning och överfall för att de går i skolan.
Ja, och eller typ att bli gift, attackerade som i Iran.
Från Ukraina till Sahel drabbar konflikter kvinnor och flickor. Konflikter drabbar kvinnor, ett, först, två, värst. Mm. Och vi vill prata om Andrew Tate. Och vi vill prata om islamister. Men det här är ju någonting som omsluter allt. Mm. Alltså backlashen mot feminismen är global. Mm. På tal om islamister så hoppas jag att ni har sett, för att jag har delat det, någon annan har delat det, att liksom i Afghanistan, där man ju har lyckats få igenom det, att talibanväldet har fått igenom det, så finns det stora krafter i Iran som försöker få flickor och kvinnor att sluta gå till skolan genom att giftattackera dessa skolor. Mm. Små, små flickor, högstadieflickor, flickor. För att de är så rädda för vad utbildade kvinnor betyder för deras maktposition. Och det är vad det betyder. Som vi sa i förra veckan, Chelsea Handler, kvinnor som går emot normen, skrämmer dessa män som vill ha, liksom kvinnor som är till belåtenhet, som bara liksom stöttar deras tillvaro. Lika så här, apropå att allting går igen, att allting är globala mönster. Du nämnde tradwives för mig när jag sa det här. Mm. Berätta.
Nej, men det är väl också, jag tänker på när du nämner Andrew Tate, då tänker jag på den här klassiken att man tar liksom sikte på en sån här extrem och bara, för han var sjuk, eller typ Donald Trump, och så bara, för han var sjuk, är de med, och de blir liksom poster boys för en väldigt så här extrem rörelse, och är ju det, är väldigt extrema, men de kan inte existera i en värld som är, som inte har massor med kvinnohat i sig. Mm. Och de är ju egentligen, alltså så här, ja, det är extremen, men titta på din egen bakgård, hur till exempel hur vi behandlar kvinnor generellt, alltså i det här med då mäns våld mot kvinnor, eller vad det finns för, alltså allt ifrån hur skevt det är med löner fortfarande, att vi tar ifrån kvinnor deras reproduktiva hälsa, vad säger vi ens på svenska, alltså aborträttigheterna helt enkelt.
Det är den här pyramiden man brukar prata om, att toppen kanske är att, alltså, trafficking, kidnappa kvinnor, våldföra sig på kvinnor, allt det där, men det lutar sig mot det som du säger så klokt, Britta, att, alltså, hur ser graden av kvinnohat ut i stort? Ja. Att kvinnor kan bli giftattackerade i Iran utan att det händer något nämnvärt från auktoriteter. Ja. Det är för att det till viss mån är, utgår från en norm, utgår från ett synsätt som har blivit etablerat. Och alla länder har ju sin syn på det. Jag tycker jättebra att du säger det, att folk älskar att peka finger åt tit och då känna sig fullkomliga.
Ja, men det har ju blivit som lite trendigt igen då, med typ så här hemmafru och att liksom gilla att ta hand om män. Och alltså, det finns liksom, det finns vissa så här kulturella grejer nu som har fått kanske ett litet uppsving som skrämmer mig, som handlar om att säga, men vad är det för fel, typ som det här gamla snacket om att säga, vad är det för fel att typ omfamna att vi är kvinnor, kvinnor är kvinnor och män är män och så vidare. Och vi vet ju att det handlar ju liksom inte om det, utan det handlar om att vad möter man för respekt för sitt, alltså, jag är kvinna och allt som kommer med det, och vad har jag för friheter att vara på alla mina möjliga sätt när jag är kvinna.
Apropå detta då, tyvärr, så är det än mer relevant att vi pratar om det som vi inte hade med i förra veckans avsnitt i och med sportlovet. Och det är då att en 51-årig man friades från våldtäkt mot barn, där han vid två olika incidenter våldfört sig, får man säga. Det kunde de ändå förstå, att han har haft sina händer i en 10-årig flickas underliv. Varför han friades var för att fyra manliga domare med en snittålder på 66,2 år ville mena på att det verkar som att han bara tagit på flickans kön utanpå könet, för att hon använde ordet snippa. Ja. Och det kan man uppfatta som att det är utanpå.
Precis, men också, vad
men
spelar det för?
Tingsrätten som först dömde honom, för det var en hovrätt som friade honom. Mm. Tingsrätten som först dömde honom tyckte att det stod utanför allt rimligt tvivel att han även penetrerat flickan, om man nu ska gå på det.
för att flickan sagt det till polisen i olika förhör.
Det här har du säkert nåtts av fast du var bortrest förra veckan.
Mm.
Vad hade du för liksom, tankar eller reaktioner?
En sak som gjorde mig... Alltså jag tycker ju att det här är vidrigt. Alltså jag tycker det här är jättesvårt att prata om. För att jag blir helt skogstokig. Alltså jag vill liksom ut och slåss. Så är min reaktion. Den är kanske inte mogen, men så är den. Jag tycker att det är ju ett problem med att, jag tror inte att det hade sett likadant ut om det hade suttit liksom, om det hade varit ett mångfald i det där gänget som satt i hovrätten och hävde den här domen då. Eller vad säger man? Hur tycker man säger? Ja. Det som jag nåddes av, som faktiskt, alltså om jag ska flika in lite positivt i det här, vilket vi egentligen inte, vad ska man säga, det är kanske inte en rättvis bild av verkligheten att säga att det finns någonting positivt med det här, men jag har aldrig sett så många män dela en sån här angelägenhet som jag gjorde nu. Och det Kalle visade mig till och med, alltså så jävla otippade personer, alltså så här, jag orkar inte, jag vill inte peka ut någon, men det var verkligen så här, den här killen som han känner genom jakten, som är typ en sån här och sån här person, man hade verkligen inte kunnat tänka sig att den är så,
det är verkligen
överhuvudtaget
sant.
Intresserad av kvinnors rättigheter, men det, för många är det som att där har det gått så fucking alldeles åt helvete för långt. Och det är väl, det är något i alla fall.
Mm.
Och jag så, alltså jag känner ändå visst hopp, måste jag säga, över liksom hur bred jävla massa det var som delade det här.
Vad tror du att det beror på att just det här slog igenom på det sättet?
Jag tror att det är för att det är ett barn. Och för att ordet snippa är så pass etablerat. Det är hur vi pratar. Alltså det, jag tror att det är speciellt just för att det är hur vi pratar med våra barn om deras könsdelar. Och att det är så tydligt när det är någon som säger snippa att det är ett barn som säger det. Det blir liksom någonting i det som är så här... Alltså det är så jävla, det är så fucking hemskt. Så hon ska behöva sitta där och bli...
Ifrågasatt.
Och behöva beskriva, alltså att ens behöva beskriva det där. Alltså det är liksom, det är på så många nivåer som det har gått för långt. Som jag tror. Och så vi brukar ju ibland prata om det där att män blir feminister först när de får döttrar och sådär. Och ja, det är väl, så kan det kanske vara. Men det är i alla fall bättre sent än aldrig.
Det är intressant det du säger, att det är väldigt många män som har delat det här. Varför det gav ett sånt genomslag.
Du har också den.
Nej, men nu när du säger det tänker jag på det. Verkligen. Jag lyfte det här i P1 förra veckan och då pratade vi om hur domarkåren ser ut. Att det finns väldigt många kvinnor. Det är bara att det inte är representativt i varje fall.
Mm. Och det är ju kanske konstigt. För om man har en jury som i det här värdelösa systemet som i USA förespråkar inte det på något sätt. Men då tittar man ju i alla fall på att det ska finnas en mångfald i juryn. Jag vet inte om det finns något sånt krav, nej, du skakar på huvudet.
Inte alls liksom, visar det sig. Ja.
Nej, att det inte finns, för det är ju väldigt märkligt att det inte ska finnas någon typ av bredd där. För det är såklart att man ändå är en människa till syvende och sist och dömer efter egna erfarenheter, efter empati, alltså så. Det är man är inte oobjektiv.
Tycker du att den här snittåldern som folk har pekat på, intressant.
Ja. För ja, jag kan berätta ju, mer. Nej, men jag kan säga, alltså ordet snippa.
En av juristdomarna är 68 år och har egentligen gått i pension. Ytterligare en lagfaren domare är 60, medan de två nämndemännen är 75 respektive 62. Mm. Spreds i samband med.
Alltså ordet snippa lanserades ju, om man tänker så här, mina föräldrar är i typ den åldern. Vi ser ju inte, alltså ordet snippa har ju kommit sen jag fick egna barn. Alltså det har ju typ blivit framröstat i typ Aftonbladet.
Men om du tänker en generation till, hur såg man ens på övergrepp? Är det ett övergrepp att ta någon på underlivet då?
Nej, men alltså vi har inte alls haft samma snack kring det. I och med att det inte ens fanns typ ett samlat ord på samma sätt som man då hade snopp, det kunde man prata om liksom ganska enkelt. När det gällde snippan så var det lite så här, vad kallar vi den ens? Är det, så här, det var lite osäkerhet och så vidare. När jag var liten och växte upp och faktiskt också ganska långt upp. Jag vet inte,
alltså jag berättade i Peter att jag sa frammen på lågstadiet. Jag ramlade och slog mig, jag stannade på en bänk så där, du vet, mellan.
Ja.
oh, jag slog det på frammen och så blödde från underlivet. Och frammen var det vi hade.
Ja, frammen.
Det kunde ha varit vad som helst i frammen.
Nej, men exakt. Framskärt och så vidare. Mm. Alltså, det är verkligen så här, det fanns massa olika ord. Det fanns inget som var lika etablerat. Och just det gör det också svårare att prata om det på ett normaliserat sätt. Och det finns en väldigt kul passage i Kathleen Morans bok How to be a woman. När hon berättar just om det här, att de kallade det för navel. Alltså som navel, ja, att de kallade snippan för navel, för de hade inget ord.
Men det säger ju någonting om hur låg, det säger ju någonting om hur lågvärderat det är. Det är inte värt ett eget ord.
Men det var också väldigt kul. Det bäddade ju för en väldigt kul scen då när jag tror att det var när prinsessan Diana och Charles gifte sig och de sa att Charles var naval officer.
Wow.
Ja, hur som, det hade de väldigt kul åt. Men hur som helst, vi har inte haft något tydligt ord. Mm. Och att det har blivit så här framröstat och så vidare. Det är ju någonting som jag, det är ett ord som jag har fått lära mig att säga till min dotter då. När hon, då var det väl ändå någorlunda etablerat. Men så här, jag har inte använt det, för jag har inte pratat med barn om snippor förrän jag fick en dotter själv. Jag tror inte att de här männen som sitter på de där positionerna i högsta domstolen. Jag tror inte att de har... I hovrätten, förlåt. Jag tror inte att de har den... erfarenhet, alltså de är ju då en generation över mig, två generationer över snipppratet, och bara det gör ju en enorm skillnad för liksom deras uppfattning om
var det, så här, det är nog inte en generation mellan dig och en 60-åring,
men jag vet inte två, hur det är, men du fattar, ja, skitsamma, ja.
Men,
nej, men jag menar de, dels det, men också så här, vad man också har haft för snack om typ det här stopp min kropp, som ju är självklart för barn att prata om, och det är jag också väldigt tacksam för att min dotter i, alltså barnen har haft i skolan stopp min kroppvecka. Jag vet inte om det direkt var frikopplat från den här incidenten.
Åh, herregud.
De har pratat jättenoga om samtycke och så min dotter sa till mig, alltså jag blir typ ärlig. Mm. Hon satt mig i typ en helt annan situation, så sa hon till mig så här, oh, gud, det är så sjukt att jag blir så här känslosam av det här, men hon bara, mamma, allt annat än ett ja betyder nej.
Mm. Det lärde du och jag oss för du 5 år sedan.
Ja, exakt.
Ja, men det är det jag känner också. Ja, jag får också, jag får också sorg nu.
Mm.
För att det betyder, alltså att de får det här, det är ju fantastiskt. Och jag menar, tänker på alla generationer som inte har haft det.
Och att, ja, jag vet, och att de inte har haft det, och att det för henne är så självklart att också lyssna efter andra. Alltså, och de pratar ju inte om det i samband med sex överhuvudtaget, såklart inte. Utan de pratar om gränsdragning, om kroppslig integritet, men också så här, i samtalsämnen och så vidare. Alltså så, hur man ska liksom ta hand om varandra i offentligheten. Att så här, har den inte sagt ett uttalat ja, så betyder det nej.
Mm. Bara för att lyfta lite, de här domarna har gått ut och kommenterat reaktionerna. Det var en 30-årig kvinnlig hovrättsassessor, alltså någon som är inne på sitt 4:e år av domarstudier, som ville fria, eller som ville fälla, och de ville fria. Och det fanns ju inga andra rubriceringar. Inte liksom övergrepp mot barn, inte opassande bla 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 mot barn.
Varför fanns det inte det?
Det har den kvinnliga åklagaren gått ut med att hon har blivit pressad till. Det här verkar vara en otrolig härva. Vi har inte hört det sista om det här. Men nej, det bara tillkommer mer märklig information hela tiden. Och vi kan inte veta något mer om det. Det är spekulationer. Men när de fick frågan i Aftonbladet, hur kommer det sig att hon ville fälla och ni 4 fria? Då var det så här, det tyckte hon, det tyckte inte vi. Och så märker jag att förövarperspektivet är lite nyfiken på. Att inte undra mer över varför en man ens
har sina
befann sig där. Ja. Det kanske man gjorde, undrade för sig själv, men att det inte får genomslag. Så här sa han, nu tänker folk, tänker inte domstolen på att det är en liten flicka som kanske inte har en fullt utvecklad begreppsapparat. Men samtidigt sitter en person på andra sidan som är åtalad för ett mycket allvarligt brott och riskerar ett väldigt långt fängelsestraff. Då frågar sig domaren i intervju med Aftonbladet, vem ska otydligheten gå ut över?
Ja, då tycker jag 52-åringen. Om han var 52.
Det får du tycka.
Nej, men här är, så här, får jag säga,
och det här är början, det här är början på en genomlysning av rättsväsendet som jag tror är bra för alla. Bli medvetna om hur det fungerar, hur ser strukturerna ut, vad man för rättigheter och liknande. Mm. Jag är ganska peppad överlag på att lyfta det. Jag gjorde en MeToo-serie för typ 5 år sedan, eller så länge sedan, 4. Och det finns mer att bevaka inom det här, tycker jag. Vad ville du säga mer i det här ämnet?
Att otydligheten gäller inte huruvida han är ond eller god. Otydligheten gäller, hade han fingrarna utanpå snippan eller inuti snippan? Att ha den utanpå, alltså...
Men på, inte bara utanpå som luften
nej,
är fri.
Nej, utan vi pratar exakt. Om alltså på. Man bara, du är fortfarande där. Det, så här, det borde räcka. End of. Ha inte dina händer mellan benen på en 10-åring om du vill vara fri från fängelse.
Vid 2 tillfällen. Får jag bara läsa också vad familjen sa? För att det känns som att de förtjänar det, att deras ord förs vidare. Så här säger flickans familj. Det känns helt absurt. Dessutom analyserar de hur långt in i henne mannen var med sitt finger. Det känns helt sjukt. Hur kan detta ske? För mig, för min dotter och för vår familj känns detta otroligt stötande och kränkande. Återigen, inte det sista vi hör om just snippfallet. Och inte det sista ni hör om att vi pratar om kvinnors och flickors liv och rättigheter i Sverige och i hela världen. Förlåt på kvinnodagen.
Förlåt alla.
Du, apropå Oscars slap, så har ju mannen som var det som blev slagen på Oscars, Chris Rock, släppt en, alltså han sände live en stand-up special för Netflix. Så först känner man vad återhållsam han är. Att han inte går ut och sitter i varenda intervjusoffa och berättar om hur det kändes och hur det var veckorna efter. Kommer du ihåg det? Han försvann bara.
Ja.
Så åkte han ut på en stand-up-turné runt om i USA. Och samma vecka som Oscarsgalan, då släpper han en stor Netflix-special.
Jävla smart.
Verkligen.
Tror du att det var svårt för honom? Och tror du att han liksom bara backade tillbaka in i sitt lilla bo? Och
alltså
bara...
till en början var man så här, oj respekt, vilken avhållsam integritet, så var intressant. Och sen släppa han av den här. Jag tror att innan örfilen slutat svida ens.
Den hade inte ens landat.
Så Netflix hade kontakt med Netflix uppstått. Verkligen. Bästa som har hänt hans karriär. Och vi ska få se också hur Jimmy Kimmel adresserar det här på fredag. Tänkte spela upp ett par klipp som handlar om hur han hanterar det här med Will och Jada. Det är en hel del att prata om i den här i stort, men det kan ni bara kolla på och tycka till om själva. Det är fokus på wokeness och cancellation. Det är inte så jättemycket som känns jättenytt. Jag älskar ju personligen Chris Rocks väldigt gränslösa, explosiva stil på scen. Associativ. Det var inget som var... Alltså det är Kardashians och det är Elon Musk.
Okej, det låter lite trött.
Ja, det har fått sån kritik att det känns nött. Nötta referenser och spaningar.
Men om han har typ gått in som ett litet ide och smitt sina skämt. Kanske det var så här, man bara för ett år sedan hade det kanske varit aktuellt.
Men det jag är intresserad av är vad det säger om honom och världen och män. Vad han tar upp och hur kring det som hände.
I got smacked at the fucking Oscars by this motherfucker. And people like did it hurt. It still hurts. I got summertime ringing in my ears. Fucking drums, please. But I'm not a victim, baby. You will never see me on Oprah or Gail crying. You will never see it. Never gonna happen.
I couldn't believe it.
No. Så hans poäng är att så här, ja, jag blev slagen, but I ain't no victim, never gonna happen, jag kommer aldrig gråta i soffan hos Oprah. Vad säger det, att det är så viktigt för honom att poängtera det, att jag är inte ett offer, jag kommer aldrig gråta i Oprah soffan
jag har ingen aning, jag vet inte.
Du reagerar inte på det?
Jo, alltså att han ska vara liksom en man about it.
Och där kom nästa nivå, att han tog smällen.
Mm.
Jag tycker det var jätteintressant.
Mm.
I took that hit like Pacquiao. Alltså det behöver vi inte prata om det. Men han tog smällen. Alltså det hade inte du suttit och sagt om du hade blivit slagen och skulle kommentera det ett år senare.
Nej.
Varför hade inte du sagt att du tog en smäll?
Nej, men alltså det är för att jag har inte samma behov av att vara macho och cool.
Exakt. Mm. Hela Särna-specialen handlar om att återvinna en förlorad manlighet.
Vet du, det där, alltså...
Inte hela, det men just det han väljer att fokusera på här. Jag blev förvånad. Jag trodde inte att det var den tongången jag skulle få. Jag trodde det skulle handla om hur korkad Will är, hur sjukt det var med hur Oscars hanterade det. Jag trodde det skulle vara alltså, kommentarer han har hört under året, vad mycket de säger. För du minns ju min rapport från i fjol. Att jag åkte taxi med män i USA efteråt som var så här, jag hade gjort samma sak för min kvinna. Hur fräscht hade inte det varit om Chris Rock gick upp och pratade om så här, sjuka tongångar, att slåss för sin tjej?
Alltså, grejen är också... Här kanske vi får svaret varför han har hållit det borta i ett år.
Man har inte, han har varit ute på... gjort stand-up för att han säkert har velat kunna forma Netflix-pengarna.
Precis, men han har inte suttit i sofforna. Och som han säger nu då, och suttit och bölat och bla bla bla. Det låter lite som skam för mig. Det kanske är ett av tanken, men liksom...
Eller...
Han kände sig kanske förutmjukad. Man hade ju inte trott det. Man hade ju hoppats att han tog the high road och var okej, det där, vet du vad. För det är väl också en grej typ att, alltså in this day and age, att det är ändå det, alltså, jag tänker att det finns en grej att det är två svarta män. Alltså man bara så här, hur ska han liksom adressera det här att det är en Will Smith, en våldsam, alltså på något sätt så är det så här. Det finns nog krafter som gynnas av att det blir liksom ett bråk dem emellan. Som, krafter som vi absolut inte vill liksom ge någon glöd. Eller
att, män är liksom, att svarta män är extra våldsamma.
Ja, men typ. Alltså jag tänker det.
Ja,
alltså,
det finns
i, säkert. Så, för, som fördomen ser ut. Och då jag tror att jag har läst in mycket mer avancerade ursäkter till varför han inte har uttalat sig offentligt då, liksom, överhuvudtaget. Och det här var vad vi fick, ja. Kan man känna var lite underwhelming?
Men jag är chockad över att det inte kom ett lagligt till från en så pass mycket äldre man. Men han kanske är precis på hans sida den generationen. Det fortfarande handlar, som du säger, om skam och manlighet.
Mm.
Och det fortsätter.
What the fuck, so did I do some jokes about?
För sen väljer han att fokusera på Jada. Och det här, allt det här är tydligen Jadas fel.
Nämen.
Gives a fuck. That's how it is. She started, I finish it, okay? That's what the fuck happened. Nobody's picking on this bitch. She started this shit.
Alltså han blir nästan svartsynt här.
Men vänta,
kolla igen. Vadå,
hur startade hon
han,
det?
Det är som att han hetsar upp sig själv när han pratar och liksom, liksom inte fattar. Så, oj, nu blir jag lite för arg.
Fuck! What the fuck? So did I do some jokes about her? Who gives a fuck? That's how it is. She started, I finish it, okay? That's what the fuck happened. Nobody's picking on this bitch. She started this shit.
Hur startade hon det? Med hennes blick.
Han menar på att hon startade det i och med att hon... några år innan hade varit så här, Chris Rock borde inte få skämta på det här och det här sättet.
Jaha, okej.
Men den här kvällen känns det ju... Nej, men, alltså, nej, men okej. Jag tycker ändå att det är genomtänkt. Jag tycker ändå att det liksom fallerar på sin egen...
Nej, men alltså,
herregud. Ja, men det här med... Jag tog smällen och att han poängterar att Will Smith är mycket större än honom och då var det extra töntigt gjort att han gick på honom som en lite smalare man. Och sen så kommer han till att han inte slog tillbaka.
Mm.
Allt det här känns som Andrew Tate-tankar. Att han har säkert nått hela året av diverse manlig kultur som är sådär, varför slog du inte tillbaka? Varför lät han dig slå dig? Varför är du så fjantig tönt? Eller varför...
Det känns så tydligt att det är det han går upp och försvarar sig mot.
Det är helt olika världar. Jag trodde jag skulle få en systemkritik mot att Oscarsgalan lät Will Smith vara kvar i rummet. Att han först en halvtimme senare så vann han ju pris. Då går han upp och håller ett tårfyllt tal och får en stor ovation. Alltså... Jag trodde det skulle vara något mer makro.
Ja.
Och kanske också, jag hade tyckt att det var kul om han adresserade det här och det här är lite vad jag har stött på
men
under
snälla,
året.
Exakt, och lite mer analys, herregud.
Och det som vi pratade så mycket om sist när det begav sig, det här fenomenet att män får ta strider för sina tjejers skull. Dels att Will känner att jag ska försvara min kvinnas ära, att det indirekt handlar om hans egen ära. Det är någon sån hederskultur i det.
Mm.
Det var lite Men det kanske finns också, men att det här var första vågen. Vi får se vad som händer. Det är, och den här offergrejen kommer igenom att han hånar Meghan Markle tidigare. Det kommer några gånger olika offer. Och det handlar ju om woke cancellation i stort, vilket som du sa, som många säger, känns lite trött. Och det är väl också ett sätt att så här, få känna sig större efter att ha blivit förbjukad, som du säger. Att så här, du är objektivt ett offer för ett våldsbrott.
Mm.
Och det är vissa det så svårt för att så här, det är ingenting du gör det till nödvändigtvis. Det händer dig,
ja,
du vet.
Exakt. Och det betyder heller inte att det är din identitet. Men det vore, alltså, det är väldigt tråkigt om det också ska... Eller om vi säger så här, det är en möjlighet för honom som går förlorad här. Att faktiskt... Mm. Ja, men han hade kunnat... Jag tror att han hade kunnat vinna ännu mer på och höja sig jämfört med Will Smith 1000 gånger mer.
Du tycker inte han gjorde det, eller?
Nej, om han hade tagit liksom, om han hade varit the bigger person och liksom kunnat göra det här till någonting annat än att vad det verkar vara en hämndaktion.
För han nämner också att Jada haft en affär och att det var därför Will agerade ut. Det är också lite som ett low blow, men kanske jag tänker så här, low blow möter low blow. Och så får det vara så. Men ja, apropå men det här, var nästa, jag vet, det är lite förvånande. Men det står i personen-biten. Han pratar om varför slog han inte tillbaka, som sagt. Ja. Förvånad över det.
Precis.
Alltså, det är på live-tv, det är bra om en av er inte är sån.
Ja.
Och det är ju där han, i mina ögon, har ändå utmärkt sig. Apropå det jag sa, att så här, det här året av tystnad har ändå bäddat för att så här, han ruvar på någonting större eller mer tänkvärt. Som sagt, jag älskar Chris Rock. Jag tycker han är fantastiskt rolig och har liksom en så oväntade punchline. Så det han var bara inte det jag väntade rolig, mig.
Men det var, precis som du säger, han blir nästan svart. Alltså, han
hetsar blir, upp sig själv.
Han hetsar upp sig själv.
Det är ju live, som sagt. Alltså, det är ju sjukt modigt. Jag bara säger det. Det är så jävla modigt att han gör det här live. Att det är liksom hela världens angelägenhet. Och han har fått säkert pissmycket sån här daterad skitslängd på sig under året. Och vi såg du inte tillbaka din fjant? Varför lät du Will göra så? Alltså, jag fattar var det kommer ifrån. Jag bara analyserar läget nu. Och sen apropå att han inte såg tillbaka. Här hade han en grej på det som jag tycker blev både snygg och kul.
A lot of people go, Chris, how come you didn't do nothing back? How come you didn't do nothing back that night? Because I got parents, that's why. Because I was raised. Okay. I got parents. And you know what my parents taught me? Don't fight in front of white people.
Där har vi Chris Rock. Där har vi så här, okej, han kommer någonting annat oväntat på det som vi inte tror skulle komma. Roligt. Om man vill se den, det är lite klurigt. Eller så här kanske inte är i talande stund när det här kommer ut. Eller så här kanske inte när det här kommer ut. Men i talande stund så måste du byta språk på Netflix till engelska. För att kunna se Chris Rocks stand-up special Selective Outrage. Och den hade sina roliga stunder. Det var kanske lite väl mycket om så här, samtid och lite närsynt. Men han gör det ju på sitt karaktäristiska, gränslösa, explosiva, väldigt roliga sätt.
Förlåt, menar du att jag måste ändra min inställningar, så ändra mitt Netflix-språk till engelska? Då
jag
kan jag se den.
De har upptäckt det här tills att det här släpps på fredag. Ja,
konstigt.
Så kan ni väl tycka till vad ni tycker om att det är så här han till slut bemöter det här Will Smith-örfilen när han väl pratar om den, vad ni hade önskat. Och om ni tycker att det är 100% perfekt, så säg det även det. Och det gör ni som vanligt på
Britta och Parisa på Instagram.
Och den här veckan är det ju också snippdomen, ni gärna får kommentera. Och såklart inför Oscarsgalan, de här enkätfrågorna.
Ja,
vad kom jag härifrån med?
Ja, vad fick vi egentligen? Det var tunt.
Ruben
jag vill
Aslund,
veta vad vi har för människor. Vilka hoppas du träffa? Vilka stjärnor du ska vara med
alla
på?
Som är med i alla de här filmerna jag nämnde. Men ja, ibland kommer det folk som bara, jag ska dela ut ett pris. Du vet, jag ska ut ett utrymme.
Om Rihanna kommer på röda mattan, vad ska du fråga henne?
Kommer jag bara skrika? Vad ska jag skrika? Vad blir bäst? Vad kommer hon känna? Där är en real one.
Your baby's fine!
Jag skriver ner det här nu! Nej, men ni hör ju, ni får jättegärna kolla på söndag. Kanske peppa mig lite. Jag är ändå där ensam utan Per den här gången. Och titta dagen efter, dagarna efter. Det ligger kvar på TV4. Undrar ni någonting så hör av er.
Stort lycka till, Harra.
Så hörs vi ju från LA nästa vecka. Så ladda med frågor.
GLHF.
Puss, hej då. Tack för idag.
Puss, hej då.
Tack för alla dagar.
Thank you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
We'll be right back.